Jag ska läsa texten som är föreslagen för idag. Och det är från Lukas evangeliet, det första kapitlet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Här möter vi en tonåring, Maria. Hennes liv var nog ganska utstakat. Hon skulle gifta sig och sen skulle hon få barn. Och sen så skulle hon ta hand om hushållet. Så var det. Och det var nog inte så mycket som hon hade funderat på det. Alltså jag tänker att, eller jag har ofta tänkt att Maria är den där milda, timida, blida med sänkt huvud som sitter där from i sin stuga och tar emot allt som händer. Men när jag har förberett den här predikan så tänker jag, jag undrar om det verkligen var så. Ni får säga emot mig sen efteråt. Det är helt okej. Nej, men tänk om det var så att Maria var en djärv ung kvinna. Med fantasi och massa mod. Jag tänker framförallt var det ju så att hon snabbt vågade hoppa från det här trygga, inrutade till att säga jajamensan till en ängel som kom. Men innan det så vågade hon ju faktiskt också ställa frågor. Hon ifrågasatte och undrade, men hur i all sin dag ska det här ske? Hon vågade mot en auktoritet. Hon inte bara böjer sig och blir ett instrument, tänker jag. Sen har jag också funderat vidare på det som händer sen. Hon ger sig ut på en väldigt, väldigt lång resa. Hon går till sin släkting Elisabet. Och det är liksom inte nästgårds hon går. Det är sådär mellan 8 och 11 mil till Juda bergsbygder. Och det tar 3 till 5 dagar att gå den resan. Det kräver väl visst mod, tänker jag. Viss djärvhet. Det är liksom ingen söndagspromenad sådär runt Sisjön. Kanske det var bra i det här fallet att hon var tonåring. Och sen kanske det var bra att det var långt. Hon fick tid att reflektera också. Ni vet det här med tonåringar. Snabba beslut. Inte alltid konsekvenstänk. Jag tänker om Gabriel hade kommit till en kvinna på 25-30. Det kanske hade varit svårare för Gabriel att framföra det här budskapet. Det kanske krävs en tonåring i det fallet. Men jag tänker också på det här tillfället när Jesus var 12 år i templet. Han hade försvunnit från familjen. Och efter ett tag så kommer Josef och Maria på att, oj, var är Jesus någonstans? Och så springer de tillbaka och letar och letar och letar i flera dagar. Och så kommer den här reaktionen från Maria som jag tänker, den är inte särskilt helgonlik. Den är väldigt moderlik. Men Jesus, vad håller du på med? Du skrämmer slag på mig och din far. Och hon säger far om Josef. Fast hon vet att det är Guds son. Hade hon glömt änglabesöket och hur hon hade blivit gravid? Hon är människa. Hon kanske inte är alltid så där stillsam och vän som vi har gjort henne till. Och för mig blir det lättare att relatera till Maria då. Det gör henne mer mänsklig på något sätt. Och sen var det så fantastiskt skönt i morse när jag hade min lilla stund i stolen och läste och bad. Då hittade jag ett stycke för idag från en präst som heter Jean-Pierre Cassaud. Han levde i slutet av 1600-talet, början av 1700-talet. Och han skrev så här. Det finns ingenting märkvärdigt i denna unga kvinnas vardagliga liv. Bibeln nämner inte något om henne som är fantastiskt eller mirakulöst. Hon presenteras på ett ganska enkelt sätt. Det som händer, hände. Kunde hända vem som helst. Det hon hade att uthärda drabbar många. Vad är det för bröd som när Marias och Josefs tro? Deras varseblivning gick utöver det vanliga, vardagliga verkligheten. Till det yttre liknade deras liv andras. Men genom sin tro såg de Guds verk i vardagliga händelser. Lite skönt att det fanns folk för länge sedan som tänkte likadant som jag. Så jag är inte helt ute och cyklar. Men om nu Maria inte var så där perfekt och stillsam och from. Och Gud ändå utvalde henne. Och då tänker jag. Ja, men då kanske Gud har utvalt mig också. Och dig. Trots att jag inte är perfekt och superfrom. Men jag tänker att det finns en sak som jag tror Maria och jag har gemensamt. Och förhoppningsvis fler här inne. Det är min längtan efter Messias, efter frälsaren. Min längtan att få vara med Gud. Att få leva nära Jesus. Det känner jag att jag kan ha gemensamt med Maria. Jag tror att vi som sitter här, vi har en aning om vad som hände efter det här besöket. Vi har precis nyss firat jul. Vi har läst om änglabesök och vi har läst om barn i krubban och allt vad som händer där. Och Josef och Maria som går till templet med Jesus och träffar Simeon och Hanna. De här fascinerande äldre människorna, Simeon och Hanna, som förväntar sig ett möte med frälsaren, med Jesus. Immanuel, Gud med oss. Jag måste dra in Josef i det här också. Han måste också ha varit utvald. Han kunde heller inte vara så där vilken man som helst. Det är svårt att fostra ett barn på egen hand 2023. Men för 2000 år sedan då var det i stort sett omöjligt att vara ensamstående förälder. Så jag tänker att Gud var väldigt medveten om att Josef också var speciell. Och att Josef tillhörde den gruppen av människor som längtade och väntade. Josef var mogen och mottaglig för att få änglabesök. Har ni tänkt på det att Josef faktiskt fick fler änglabesök än Maria? Dels så var det när ängeln kom och berättade att Maria skulle få barn. Men sen kom ängeln tillbaka och sa, du Josef, nu får du ta din familj och dra iväg och fly. Och sen kommer ängeln tillbaka och säger, nu Josef, du kan du ta familjen och åka tillbaka. Så Josef fick fler änglabesök än Maria. Och det där att han drar iväg familjen till ett helt annat land. Han kanske kunde dragit iväg i närheten, men det gjorde han inte. Han följde ängelns ord och drog till Egypten. Josef och Maria, de hade frekvensen inställd på Gud. Som vi nu tänker, använder fantasin lite grann. Helt plötsligt så kommer Gabriel in här i Bifrostkyrkan. Och så ställer han sig här framme. Och så säger han, god morgon. Var glada. Du eller ni är utvalda. Gud ser på dig med glädje och vill dig väl. du ska få vara med och berätta om Jesus runt om i Mölndal och Göteborg. För du är Guds händer och Guds fötter. Och Gud älskar dig så mycket. Och Gud vill att alla människor ska få reda på hur mycket Gud älskar dem. Men Gud säger att han behöver dig. Och att du är utvald. Var inte rädd. Vad skulle vi svara? Kanske sa Maria. Ja, men hur ska det gå till? Jag är feg, jag är inte bra på att prata, jag kan inte tillräckligt mycket i Bibeln. Jag har inte gått någon kurs i bön om, och det där om att evangelisera. Och jag vet inte om min tro duger. Jag är gammal, jag har för mycket omkring mig, jag hinner inte. Jag nästan ser hur Gabriel börjar bli lite otålig här. Gud har inte utvalt dig för att du är perfekt och färdig. Gud har utvalt dig därför att du är älskad. Därför att människor runt omkring dig är ensamma, oroliga över situationen i världen. Är oroliga över klimatförändringar. Därför att människor inte vet vart de ska vända sig. Gud vill använda oss för att berätta vart människor kan vända sig. Man kan vända sig till Gud. Inte därför att Gud plockar bort allt det som oroar oss. Men han finns tillsammans med oss i allt det som oroar. Jag får liksom hålla Gud i handen. Och så får jag i min tur hålla en orolig människas hand. Och så kanske jag kan koppla ihop Guds hand och den här människans hand. Vi ska snart fira nattvard. Och i början där så kommer jag att säga, till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Inte perfekta. Vad var det ängeln sa till Maria? Ingenting är omöjligt för Gud. Alltså, jag tror Gud hade kunnat lösa Jesu inträde i världen på ett annat sätt om han hade velat. Men Gud vill samarbeta med oss. Gud vill att vi ska vara en del av hans verk. Ibland så förväntar vi oss såna här övernaturliga ingripanden, mirakler. Men Gud är väldigt fysisk. Titta bara ut på skapelsen. Och kanske är det så att det är du och jag som ska utföra det Gud vill. Det finns en berättelse om en man som fanns i ett hus där det var en väldigt svår översvämning. Det knackade på dörren och det fanns en bil utanför som sa att du, vattnet stiger, kom med oss, vi ska ta dig till säker mark. Men mannen sa nej, Gud kommer att rädda mig. Vattnet steg, mannen klev upp på andra våningen, då kommer det en båt. Och så knackas det på och säger, kom med i båten här. Vi ska ta och rädda dig så att du kommer på säker mark. Och mannen säger, nej vet du, Gud kommer att rädda mig. Vattnet fortsätter att stiga, så står mannen på taket. Det kommer en helikopter. Vi ska rädda dig, vi ska ta dig på säker mark. Och mannen säger, nej vet du, Gud kommer att rädda mig. Vattnet stiger, mannen drunknar. Så står han inför Gud. Och så ställer mannen frågan, men Gud, varför räddade inte du mig? Och då tittade Gud på mannen och sa, men snälla du, jag skickade en bil, jag skickade en båt, jag skickade en helikopter. Gud är fysisk. Gud vill samverka med dig och mig. Gud använder människor som är villiga att ställa sig till förfogande. Ja, men bara idag så har vi ju besök från Sierra Leone och Mercy Ship. Människor som är villiga att ställa sig till förfogande. Att vara Guds händer och fötter. Och Maria ställde sig till förfogande. Vi har en hel del att lära av henne. Hon sa ja. Och då är frågan, vågar vi ställa oss till Guds förfogande med hela vår varelse och med vår kropp. För Gud vill samarbeta. Jag tänker, Gud kan göra under, stora under och ibland under som vi nästan missar. Och jag tänker, varje vår, är inte det ett underverk? Träd som ser alldeles döda ut. Och så börjar man kunna se knopparna, hur de kommer år efter år efter år. Är inte det ett under? Och det finns fler under. Jag tänker på barnen här inne som går omkring. Det är under. Och Gud vill använda dig och mig för att utföra en del av sina under. Gud är ingen magiker. Jag tror inte på magi, men jag tror på en Gud som har all makt i himlen och på jorden och som vill använda mig och använda dig. Vill att vi ska vara delaktiga i att presentera Jesus, det Jesus gjort en gång för alla. Öppnat vägen in i Guds famn. Precis det som vi firar nu under påsken. Maria, hon får en kallelse att med sin kropp bära Guds barn och fostra det. Det var ett fysiskt uppdrag. Och jag tror att vi får bära och visa på Jesus med våra liv. Fysiskt, genom att göra det vi kan. Tillsammans med Gud. För att berätta om en Gud som älskar oss.